Hej kära radiolyssnare. Detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Här kommer kapitel 24 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Skriven av Jenny Maria Ödman 1894. Men först en kort resumé. Försten och friherrinnan är nu gifta. Vanja har lyckats fly från sin fångenskap. Hon tar sig till Dalarö där hon träffar Saturninus. Kapitel 24. Vålnaden. Det förstliga paret på Tyresö tycktes vara det allra lyckligaste makar. Det syntes helt och hållet leva för sin kärlek och de förlustelser och tidsfördriv rikedomen kunde skänka dem. Ethel frossade rent av i nöjen och tycktes, liksom förr, aldrig tröttna utan jagade ständigt efter nya fröjder, nya påhitt, liksom vore hon rädd för att vara ensam med sig själv. Den ena storartade festen avlöste den andra på Tyresö, där Ethel ständigt var omgiven av en hop beundrare och var en utmärkt värdinna. Erfarenheten hade dock lärt henne att vara mycket försiktig, så att hon ej, liksom förr en gång, måtte förlora den präktiga fågel hon slutligen fångat. Några dagar efter bröllopet följde likväl Ethel in att fråga efter Vanja. Gregor hade noga undvikit att själv påminna om den olyckliga övergivna flickan. Vanja, upprepade han där han satt i en fåtölj bredvid Ethel. Åh, jag har ju alldeles glömt bort att säga dig att hon ej längre finns på Tyresö. Är Vanja icke längre i tornet? Var är hon då? I Ryssland, svarade Gregor mycket lugnt. Jag fann det för gott att skicka henne dit. Det var det klokaste du kunde göra, Gregor. Inte för att jag skulle fästa mig vid om hon funnits här eller ej, men det var bäst för din skull att hon kom härifrån. Är du dock riktigt säker på att hon är i Ryssland? Fullt säker. Vanja kan inte bedraga. Du litar då fullt och fast på henne? Nåja, det är väl, om det är så. Men barnet, Gregor, kan Marsa vaka över det? Jag förlitar mig fullkomligt på henne. Hon vet vad det skulle kosta att bedraga mig eller begå någon dumhet. Jag skulle visserligen kunna skicka bort dem båda, men gör det inte, avbröt Ethel mycket ivrigt. Låt flickan stanna här. Vi kunna då bättre vaka över henne. Hon slipper ej ur tornet. Jag skulle ej vilja att något rykte kom ut att du ägde ett barn, Gregor. Vi skulle hoppas att detta instängda liv skall så småningom försvaga hennes krafter så att hon slutligen dör. Åtminstone kan hon ej uppnå någon högre ålder. Men Gud vakade över den oskyldiga som växte upp i det mörka lönnrummet. Luckan för gluggen var ständigt tillskjuten och öppnades den någon gång så att dagsljuset fick inkomma var alltid Marsa inne och passade på att den lilla ej kröp upp till gluggen för att se ut. Marsa var dock icke sträng mot flickan. Tvärtom vårdade hon henne med den största ömhet. Barnet älskade henne också. Hon hade ju ingen annan att hålla av och hade aldrig sett ett annat ansikte än den gamla, fula, skrynkliga kvinnans. Men trots denna ensamhet och detta glädjelösa liv var den lilla flickan frisk, munter och glad, och allt eftersom åren gingo blev hon allt mera livlig och vetgirig. Marsa kunde icke följa med hennes utveckling, icke tillfredsställa alla hennes frågor, men hon talade om så gott hon kunde att det fanns en värld utanför detta torn, andra människor och allt som kunde locka och fresta den lilla att känna en längtan efter frihet. Men Marsa, varför får jag ej slippa ut härifrån? Marsa ångrade då att hon sagt så mycket. Men det var ej gott att hålla detta barn i okunnighet om allt. Vad skulle hon ha att tala om ej livet utanför dessa murar? Det var mycket dumt gjort av henne, men hon hoppades att försten en gång skulle tillåta henne att få draga bort från Tyresö med barnet. Det finns elaka människor som kunna göra lilla Sonja mycket ont om hon kom ut, svarade Marsha och smekte barnet som kröp förtroendefullt in till henne. Men Sonja ska vara snäll och då vill jag det ingenting illa. Får flera små flickor vara så här instängda? Ja, säkert många. Men Marsha vände hennes tankar på annat håll och med Sonjas livliga sinne blev det snart helt annat som upptog hennes tankar. Marsha talade om solen, om blommorna och ängarna. Sonja hade satt sig vid hennes fötter och lagt sitt huvud i den gamlas knä. Hon var obeskrivligt täck och de fina ansiktsdragen lovade utveckla sig till en ovanlig fägring. Detta lilla bleka fina ansikte var helt och hållet moderns och det var som om Vanja hade sett på Marsha då Sonja lyfte upp sina stora mörka strålande ögonglober. Håret var dock helt olika, lockigt och skiftande i mild guldglans, ett arv från Saltykovska släkten. Låt mig få se solen, Marsha, bad hon och knäppte ihop sina små händer. Stackars liten, jag skulle ej kunna neka dig något. Marsha slog upp luckan, drog gallret för fönstret vilket hon öppnade. Stå här, liten. Någon kunde få se dig och då blev du olycklig. Man skulle döda dig och mig. Sonja grep fast i Marshas kjortel och sträckte sig varsamt framåt för att uppfånga de strålar som aftonsolen kastade in genom gluggen. Åh, så vackert! Hör, hör, utbrast hon och lyssnade till en liten fågel som hoppade i trädet nedanför på terrassen. Känn, Marsha, känn, sade hon strax därpå och insöp i fulla drag den ljumma doftande vinden som trängde in. Kan du ej taga mig med dig ut, då det är natt och alla sova, som vill jag oss ont? Nej, Sonja, nej, bed mig icke därom, barnet mitt. Bed mig ej, jag blir så olycklig. Jag skall istället skaffa dig vackra blommor. En liten fågel också, Marsha. Nej, återtog hon hastigt, här skulle icke någon liten fågel kunna sjunga. Den måste ha sol och ljus, inföll Marsha. Ja, den måste ha sol och ljus. Flickan sjönk ned på en liten träpall och brast i gråt. Hon hade nu hunnit till den ålder där hon kunde fatta olyckan av sin fångenskap. Hennes förstånd var också ovanligt tidigt utvecklat genom den ständiga vanan att vara med en gammal kvinna och i saknad av jämnåriga. Gråt inte, liten. Marsha går nu efter blommor. Gå, men stäng ej luckan. Låt mig få se solen lite till. Vågar jag det? Lovar Sonja att ej titta ut? Jag lovar det. Marsha trodde på barnets ord och gick upp för den smala stentrappan. Då Sonja hörde hur hon stängde lönndörren sprang hon upp. Om jag ändå skulle gå ut, tänkte hon. Nej, jag vill inte vara olydig. Marsha kan lita på mig. Hon satte sig igen, orörligt stilla, väntande på blommorna. Lampan brann borta i ena hörnet framför en helgonbild som Marsha hade lärt henne att ställa sina böner till. Hon stirrade nu dit bort och bad en tyst bön till helgonet att det måtte hjälpa henne att skaffa bort de elaka människor som ville henne och Marsha så illa. Marsha gick ut i parken, plockade en massa vildblomster, band dem tillsammans och stack här och där ett darrgräs i knippan. Då hon kom in till Sonja satt den lilla flickan kvar på samma plats där hon hade lämnat henne. Solstrålen hade allt mer smält tillsammans, dragit sig allt längre bort i lönnkammarens vrå och slutligen slocknat. Se här, Sonja, sade Marsha muntet och lade blommorna i hennes knä. Tack! Sonja vinkade med ett matt leende, tog blommorna och njöt av deras doft. Du är lycklig, du Marsha, som får gå ut i skogen. Det är just ingen stor lycka, liten. Vem vet om inte du är allra lyckligast som får vara ifrån allt ont i världen. Smyger du dig ut skulle du kanske önska dig tillbaka igen. Marsha tröstade så gott hon kunde. Hon tänkte skjuta till luckan för fönstret men hölls tillbaka av Sonja. Låt luckan vara en liten stund ännu, Marsha, bad hon. Jag har inte tittat ut och skall ej heller göra det ifall det skulle vålla dig någon förargelse. Marsha gjorde som Sonja bad om. Flickan skulle nog ej vara olydig. Från den stunden fick också den lilla gluggen vara fri och dagsljuset fritt inströmma. Försten kom ju aldrig i lönnkammaren och frågade ytterst sällan efter Sonja. Han var ju dessutom så säker på att hon var väl gömd och bevarad. Allt sedan Marsha blev piskad av försten hade hon varit ytterst försiktig att berusa sig till övermått då hon fick fatt i någon spritvara. Men hon söp dock fortfarande i smyg, helst nattetid då Sonja sov. En gång låg dock flickan vaken och iakttog att Marsha ej stängde dörren till tornkammaren. Sover du, lilla Sonja? Frågade hon barnet. Det föll flickan in att tiga. Då Marsha icke fick något svar övertygades hon om att Sonja sov. Hon drog då fram en butelj under huvudkudden och satte den för sin tandlösa mun. Sonja fann detta högst märkvärdigt och det var ännu för henne en gåta varför Marsha fortfor att tömma buteljen, vilken slutligen föll ur hennes hand ned på golvet. Se så, nu är den slut, hörde Sonja hennes sluddrande viska. Jag ska akta mig och vara försiktig så att hon ej en vacker dag försvinner härifrån liksom modern. Sonja lyfte varsamt huvudet från kudden för att bättre kunna se vad den gamla kvinnan tog sig till. Men nu var Marsha tyst. Endast tunga jämna andedrag förkunnade att hon försjunkit i djup sömn. Sonja satte sig upp, kastade sitt långa hår tillbaka över axlarna och var med ett hopp ur sängen. Hon drog på sig strumporna, knöt en kjol om livet, men behöll den långa nattröjan som, illa sydd, föll i djupa veck omkring hennes fina späda gestalt. För första gången i sitt liv ville hon trotsa Marshas förbud att aldrig gå upp för löntrappan. Hon måste se vad som fanns utanför detta rum. Hon hade länge längtat därefter och nu skulle det säkert lyckas henne. Med ljudlösa steg sprang hon upp för trappan och in i tornkammaren genom den öppna dörren. Hon såg sig omkring och överraskades av det stora fönstret varifrån hon hade utsikt över borggården. Men hon stannade icke länge på samma plats. Dörren mitt emot henne väckte hennes nyfikenhet. Försiktigt vred hon om nyckeln i låset och såg ut i den mörka korridoren där utanför. Hon stod en stund stilla och allt eftersom ögat vande sig vid mörkret skönjde hon till slut en trappa som förde högre upp i tornet. Hon kröp upp för den, till den var smal, mörk och väggarna tryckte in på henne. Hastigt stannade hon, slagen av den största häpnad. Hon hade icke längre något tak över huvudet, icke längre några väggar att stöda sig emot, utan stod på de yttersta tinnarna av tornet och skådade långt ut över vidsträckta skogar och marker. Sommarnattens himmel välvde sig ljus och klar över henne, och där långt ned i djupet blänkte den stilla havsviken. Hon knäppte samman sina händer i stumt betraktande av den härliga natur som för första gången uppenbarade sig för henne. Icke ett utrop gick över hennes läppar. Hon stod orörlig som en bild, med det fladdrande ljusa håret över den långa vita nattröjan. Sedan sprang hon ned igen i lönnrummet och lade sig stilla i sin bädd. Dagen därpå var hon uppe förr än Marsha, som sov ovanligt länge. Sonja var mera tyst än annars och det gick en lång tid innan hon kunde språka som förr med Marsha. Längtan och sorg hade gripit henne, längtan efter friheten och sorgen över sin fångenskap. Men hon sade ingenting, endast suckade i smyg och bad i sin oskuld helgonet om hjälp. Det var sällan någon av slottets tjänstepersonal tilltalade Marsha. Hon kom aldrig till köket på andra tider än då hon hämtade sin matportion som alltid stod redo för henne. En dag kom hon in i köket utan att någon hade märkt henne. Kocken, kusken och betjänten samt några av tjänstflickorna hade samlat sig där och voro inbegripna i ett mycket livligt samtal. Så visst som jag står här, sade kusken med trovärdig min, såg jag vålnaden. Hon stod uppe i tornet på de yttersta tinnarna, alldeles stilla, orörligt stilla. Natten var så ljus att jag kunde tydligt se hennes långa ljusa hår. Hon var så liten, som ett barn. Tror ni mig inte? Jag tror icke på någon spökhistoria förrän jag själv får se någon ande, svarade kocken. Det var i samma torn som den gamla ryska markattan vistas, fortfor kusken. Hon har säkert mera reda på vita frun än vi kan ana. Tyst, viskade någon och knuffade honom i sidan. Ser du inte Marsha? Då man talar om trollen så... Marsha hade slutligen blivit bemärkt och kom nu fram. Ingen sade dock något åt henne. Kocken endast sköt till henne den mat som redan stod serverad. Tack, mumlade hon och gick. Vad menade han med vålnaden? Tänkte hon under vägen till tornkammaren. Han hade sett ett litet barn med ljust hår högt uppe i tornet. Jag skulle kunna misstänka att det var Sonja, om jag icke vore så säker på att det vore en omöjlighet. Emellertid spred sig ryktet om att vålnaden hade sin hemvist i västra tornet och man fick slutligen en panisk förskräckelse för att nalkas detta så fort natten inbrutit. Ryktet om vålnaden kom också fram till först Saltykov. Han anade emellertid att den lilla flickan på något sätt kommit ut i hur Marsha heligt bedyrade att något sådant aldrig kunnat ske. Ethel tog saken mycket lätt och sade att barnet gärna kunde gälla för vålnaden. Desto säkrare vore det att flickan ej blev upptäckt. Då Marsha hörde det tänkte hon att hon gärna kunde förunna Sonja lite mera frihet. Hon sade henne det en afton då de suttit tillsammans vid den öppna gluggen. Men då kunde Sonja ej längre dölja sitt bedrägeri. Hon slog sina armar om gamla Marshas hals och kysste hennes vissnande hand och berättade allt. Marsha satt stum av förvåning, men hon hade dock icke något hårt ord åt flickan. Där har vi det, sade hon endast. Det var vålnaden som det inbillade sig ha sett. Marsha berättade sedan den gamla sägnen om vålnaden på Tyresö. Sonja klappade händerna av förtjusning och tyckte att det var mycket lustigt att hon fick spela vita fruns roll. Då är det icke så farligt, kära Marsha, om det får se mig. Det tar mig för en ande och kunna således icke göra mig något illa. Ja, men akta dig, Sonja. Det kunde finnas någon som icke lät skrämma sig utan tog och reda på att vålnaden uppe i tornet vore en liten flicka med kött och blod. Men i tornet ska väl ingen komma in? Nej, jag tror mig kunna förhindra det. Dock är det bäst att vara försiktig. Du vet vad det gäller, barn. Kanske båda svåra liv. Marsha sade detta så allvarligt att Sonja verkligen kände rädsla. Det tycktes icke det minsta bekomma försten att veta hur grymt han berövade ett barns friheten och förbittrade dess första ungdom. Han kände långt mera intresse för sina hundar och hästar än för Vanjas dotter. Sådan var även hans maka. Ethel förstod denna kalla, lättsinniga karaktär och beundrade honom, om hon också icke kände någon ömmare kärlek. Hon var ju honom mycket tack skyldig därför att han hade höjt henne ur hennes förnedring och hon genom honom kommit ur sin förra falska ställning i societetslivet. Det låg därför i hennes intresse att fortfarande behaga honom och visa sig älskvärd. Ni har hört kapitel 24 av radioföljetongen Vålnaden på Tyresö. Tidigare avsnitt hittar ni på www.tyresoradion.se. Sökrutan ligger i övre högra hörnet. Sökordet är vålnaden. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs.